Podplay.
Hej och varmt välkomna till ett inaktuellt specialavsnitt. Det är ju en förlängning av min kära Monstermåndag. Ni vet ju kanske att jag presenterar en monsterfilm varje måndag i Inaktuellt. Idag har jag en gäst med mig, det är den svenska regissören Titus Paar. Vi kommer få höra om drömmarna att regissera en Hollywoodfilm och hur han faktiskt nådde det målet. Han regisserade en film med Steven Seagal. Och vad händer efter man har regisserat en Hollywoodfilm i Sverige? Vi får också höra om hans kommande filmer, till exempel Fear of the Woods och We Hunt Giants. Ja, nu är det dags att plocka fram popcornskålen. Så luta dig tillbaks och njut. Varmt välkommen Titus.
Oh yeah. Äntligen.
Ja men eller hur, det här är ju då lite, det är ett premiäravsnitt kan man säga, en förlängning i Inaktuellt. Har jag ju varje måndag något som heter Monstermåndag.
Och det är jag som är första monstergästen.
Du är första monstergästen.
Ja men fy fan Brontis.
Min tanke med det här är att prata film och också kolla lite av vad händer inom svensk film. Det var inte många svenska filmer som gick plus förra året kan jag säga. Det är svårt att göra film i Sverige och jag vet att det är extremt svårt att göra genrefilm i Sverige. Får ju väldigt lite pengar till exempel om man vill göra skräckfilm. För att inte tala om en monsterfilm kanske.
Oh ja, vi är fegisar. Det är dags att...
steppa upp.
Eller hur? Mm. Kan inte vara chicken shit. Vi kan inte låta Norge dominera.
Nej, både Trollhunter och Troll här på slutet.
Ja, alltså, men de börjar ju med Död snö och sen har de bara levererat sen dess.
Mm. Precis. Dödsnö som är nazist zombies som härjar i Norge. Mycket, mycket bra om man gillar den.
Det var ju liksom startgroparna för vad var Norge innan dess?
Men Finland hade inte också de här som nazisterna på månen?
Ja, jag var faktiskt på Cannes med dem.
Är det sant?
Innan de gjorde den. Då var jag och festade med några finländare och bara, vad ska ni göra? Well, we have this story about Nazi aliens. Jag bara, it's gonna be hit man, just make it. Och det vart det ju.
Mm. Ja, men vi började, jag känner dig lite grann och vet att du har pysslat med film länge. Och blev ganska tidigt intresserad av att pyssla med film som hobby då i början. Hur började det för dig just med... filmmaking?
Ja, jag började som skådis när jag var 6 år. Okay. Så jag höll på med det här så länge jag har minnen egentligen. Jag minns ingenting innan direkt. Och runt när jag var runt 10-12 där så såg jag Arnold Schwarzenegger, Seagal, Van Damme, de här filmerna och bara, det där vill ju jag vara. Jag vill ju vara nästa Arnold. Spoiler alert för senare, it didn't happen, för jag är lite mullig, gullig här i mina 40s nu. Men det var så, det var grundidén liksom, att jag ska bli Arnold. Men jag är uppvuxen i vildmarken, i kolmårdsskogarna liksom, har ingen i min släkt som höll på eller familj som helst på med någonting konstnärligt eller någonting innan mig direkt. Vi har haft historieberättare som min morfar och hans brorsa liksom, har alltid varit väldigt bra på att berätta historier, även min farsa som också har väldigt bra business-tänk och sådär. Så jag vill ärva det från dem, men de har aldrig utövat det på något sätt.
Nej.
Så det var ju min grundplåt och redan när jag var 12 så visste jag att jag ska bli filmstjärna, jag ska göra det här och jag måste upptäcka mig själv. Så det var så jag började lära mig att göra film.
Okej, okay. När du berättade du skådespelade redan när du var 6 år, vad gjorde du då för någonting?
Jag var med i en teatergrupp i Norrköping och så var jag med i en lite så här, de försökte göra lite piloter för tv-såper, det var ju Tre Kronor, det var ju inne och sånt där, så de försökte göra en norrköpingsk Tre Kronor, blev ju ingenting och sådär, men det var då jag var med först, och sen var jag betald skådis, barnskådis när jag var 8 och spelade Mowgli med Chadden Hellström av alla människor som upptäckte mig då, och så jag jobbade ju liksom varje sommar. Och det är de pengarna, för det fanns ju ingen filmindustri alls i Östergötland på den tiden, på 90-talet. Utan, så jag tog de här pengarna som jag tjänade på att spela teater om somrarna. Och så finansierade jag mina egna filmer för typ 5, 10, 15 tusen tills jag var 20. Så jag gjorde min första långfilm när jag var 15. Som var en westernfilm som heter Guldfeber. För fan, om ni hittar den här serien inte, eller gör det, men dricker jävligt packare. För den är ju, ja, men vi gjorde den ute i Kolmårdsskogarna liksom, ja. Och på djurparken. Och det var ju min tolkning av allt jag gillar, som jag gör fortfarande så liksom. Jag gör, ja, men vad jag gillar med western och gör det så.
Jag tänker, kommer du från den, såg du den genren? Var det mycket när du växte upp westernfilmer? Cowboyfilm som man på min tid.
Ja, men cowboyfilm. Ja, men liksom kanske inte Clint, den där Tombstone, Wyatt Earp, Unforgiven, de här filmerna. Nu är western väldigt mörkt mycket. Mm. Väldigt så här dyster western. Jag gillar lite mer den här glatta äventyrsvästern mer, skulle jag säga.
Men okej, du gör din första långfilm. Hur mottogs den? Var det för nära och kära då, eller?
Nja, både och. Alltså, den hade en liten bi-release i Norrköping. Jag var 15 år gammal. Och den är ju skitdålig. Vi filmar ju på VHS-kameror och sånt. Men på premiärdagen, när jag står och tittar ut på den här publiken som är, vad kan det vara, 50 pers kanske. Och det är några känsliga scener. Och då sitter hälften av dem och gråter. Alltså, det ögonblicken som 15-åring var bara så här, det var som upptäckte att jag var Spider-Man och tänkte bara, det här är min superkraft. Jag kan beröra vuxna till tårar.
Just att du kunde förmedla någonting genom filmen där.
Ja, och då var det att det här ska jag göra för resten av mitt liv.
Okej, men hade du, när du såg det här och tänkte att du ska göra det resten av ditt liv, var det mer då att du skulle vara bakom, eller var det en fortsatt dröm att stå fram för att bli
då,
hjälte?
Det blev en dubbeldröm då, skulle jag säga.
Okay.
Att jag verkligen blev kär i att göra film. Mm. Och jag förstod vad jag var bra på. Och det var att få, att kunna spela publiken som en symfoni, att få dem att känna det jag ville att de kunde känna. Det var min talang, förstod jag. Sen hade jag väldigt långt kvar att med den tekniska, jobba med skådisar, få ner dem. Vi var ju liksom teaterskådisar som gjorde den här, och den är ju jättegullig och jättenaiv och fånig, och liksom vi är ute och jagar älg och ja, sådana här grejer och shootouts. Så det är väldigt ambitiöst. Vi gjorde den för 6000 spänn.
Nej, men häftigt. Men okej då, hur hade du någon plan på hur du skulle nå det här målet? Fanns det något tänkt då? Jag menar, man dyker ut, sen går ut gymnasiet och sådär.
Nej, planen var att jag fortsatte göra film. Så jag gjorde 5 långfilmer innan jag var 20. Där jag satte mig själv i de rollerna som jag ville, liksom, som var bra. Inte alltid huvudroll, men alltid en så här spännande roll.
Okay.
Men den största budgeten jag hade var 15 000 spänn. Liksom. För det fanns ju inget. Så jag, det var ju då, det var min filmskola också. Mm. Jag har aldrig gått en filmutbildning en dag i mitt liv.
Nej.
Utan det var, jag lärde mig att göra jävligt dåliga filmer. Och sen bara, det där ska jag aldrig göra om. Och det är så jag lär mig. Mm. Jag gör någonting och inser att det där funkar inte.
Är det inte så många av oss lär oss saker, att vi gör misstag och så?
Ja, men det säger till alla som säger, hur ska jag starta min karriär? Ut och filma.
Mm.
Alltså, vi hade skitsvår med teknik och grejer. Ni har hela filmindustrin i en telefon.
Oh.
Ni kan göra biofilm i en iPhone, så vad fan har du för ursäkt? Oh. Det är bara att du är lat. Ut och gör din fucking film. Du behöver inte ha några pengar. Du har alltid den här. Du kan få bara plugga in en mygga, få schysst ljud och så kan du ju lägga alla filter och grejer. Du kan ju göra en bra film där.
Men jag tänker med, du gör då de här 5 filmerna innan du har fyllt 20 bast på en väldigt begränsad budget. Hur mycket visste du om till exempel hur ska jag finansiera en film och så vidare och så vidare? Hur går man vidare där? För jag menar, annars kan man stå... Även på den tiden, det var inte så att folk kastade pengar på det när du ville göra liksom en film.
Nej, jag har aldrig fått pengar. Jag har alltid bekostat själv. Så den sista filmen jag gjorde, det var Mormor Punkare, som jag tatuerade på armen här. Det är en kultfilm nu. Den gjorde vi för 15 000.
Mm.
Den är jättefin fortfarande och jag vill göra en remake på riktigt på den, för en väldigt bra story.
Mm.
Men, och den vann Sveriges bästa film i Sveriges filmfestival 2004.
Ah, cool.
Och då kände jag att men jag kan inte, alltså det blir inte bättre än så här. Nu har jag ändå bevisat mig. Nu behöver jag få in de här pengarna för att kunna göra. Så då försökte jag göra de här ambitiösa projekterna. Men jag kom aldrig i land med det. För innan så gjorde jag...
När du säger ambitiöst projekt då, kan du ge något exempel?
Nej, men jag vill ha en dräglig budget. Jag ville ha 1 miljon, typ. Vilket inte alls är mycket pengar.
Nej.
Men jag är en ganska annorlunda lirare i svensk filmindustri. Och jag har aldrig riktigt passat in i svensk filmindustri. Jag har varit den här konstiga rebellen som folk kanske skrattade åt då. Men jag hade alltid visionen om Hollywood. Det var ju dit jag ville.
Mm.
Jag ville aldrig förändra eller ge mig in i svensk filmindustri. För det var så smalt, så ointressant. Och 9 miljoner människor då pratade svenska.
Mm.
Och liksom, så det är inte där min publik och min stil är riktigt.
Nej.
För det skulle kosta mig så mycket tid och energi att försöka förändra hela det systemet som jag tyckte var väldigt tråkigt och inte fungerade och inte var där jag passade in. Och mina stories kanske passade för en helt annan publik egentligen.
Vi kommer ju snart till Hollywood, för att det händer ju någonting som jag tror alla regissörer drömmer om, att få det här samtalet. Men jag tänker att vi håller på den lite, ett litet tag. För vad händer där mellan 20 och framåt? Du har gjort de där 5 filmerna.
Mm.
Hur försörjer man sig som filmare om man inte får in riktigt kapital till den här filmen som man kanske har en vision om att man vill göra?
Nej, men jag stampade och trampade väldigt mycket mellan 20 och 30. Och... jag skrev väldigt mycket, jag har skrivit allt jag gjort. Så jag blev väldigt bra författare under den tiden. Och så flyttade jag utomlands och bodde i Australien i 2 år. Och då insåg jag att fan, film är inte konst, det är business. Jag gjorde bort mig så fett i början där.
Alltså.
Och lärde mig då business-sidan av film. Allt det som jag misslyckades med då har jag extremt mycket användning av nu. För då lärde jag mig business, jag lärde mig skriva... Jag kom tillbaka, jag fastnade i den här reklamfilmsfällan. Jag hamnade på ett bolag, jag tjänade bra pengar. Jag gjorde reklamfilm i några år. Men sen så stod jag där och sa, jag är ingen jävla filmregissör. Jag har inte gjort en film på 10 år. Jag måste ta en risk. Jag började snacka med Gago från Snabba Cash. Fick kontakt med han. Och jag hade de här fantastiska manuserna, men jag kom aldrig längre. Så jag bara, har du några kontakter i Hollywood? Han bara... Ja, Titus, jag känner en kille, va, som vi snackade om att vi skulle göra någonting ihop, och jag tror ditt manus kan passa han, vet jag. Så han satte mig i kontakt med den här, en kille som heter Rafael Primorac, som hade jobbat med Wesley Snipes och så här innan. Och bara, yes, det är ju kontakten som jag aldrig haft innan.
Mm.
Och han pratade så här liksom, och han bara, hej Titus, du har gjort så här bra grejer.
Det är svensk nu?
Nej, han är inte svensk, men jag vet nu bra ni är på engelska där borta. Så han, men du har gjort musikvideos och reklam, men du har inte gjort den här filmen. Jag måste visa filmen, Titus. Du måste göra filmen som jag kan visa för investerare. Han bara, han har rätt, så jag behöver ta en risk.
Mm.
Och då, det här var innan Game of Thrones, jag har känt så länge att jag vill se en barbarfilm i svensk snölandskap. Liksom, det har jag sett varje vinter sedan jag var liten. Bara, vad coolt det här vore. Och liksom försätta riktiga barbarer, men inte att det blir så här fånigt som Legend of the Seeker eller Xena the Warrior Princess, utan riktigt bra, liksom, med riktigt bra skådespel och mystery och grejer. Så då... gjorde jag Legend of Dark Rider som en kortfilm och en pilot för en långfilm på 20 minuter. Och gick all in, drog in alla de här bästa skådespelarna som jag gillade från Sverige.
Mm.
Kostymörer, Farvid af Ugglas som liksom är vikingexpert. Vi filmade i en vikingaby i en snöstorm och bara satsade min semesterkassa. Och alla ställde upp gratis och gick in med lite cash. Liksom. Vi, i vanlig ordning, vi får inga pengar någonstans ifrån. Och alla bara, ska du göra en barbarfilm i Sverige? Fan vad får ni? Jag bara, vänta det. Vi ska göra det bra.
För jag har ju sett Legend of Dark Rider, och för dig som är nyfiken nu så kommer vi givetvis och berätta alla hur ni hittar de här filmklippen. Men vi kan väl lyssna, vi lyssnar på ett litet klipp från Legend of Dark Rider.
Ja, men snälla, här kommer det.
I am Tessen, son of the Eagle Hawk. My people have been fighting the king's men since long before I was born.
Det är barbarer i svensk.
Det är barbarer.
Hur var det att få ihop folk till den här Legend of Dark Rider då?
Alltså som vanligt så folk kan ställa upp en helg om de känner att det här är någon som brinner för någonting.
Mm.
Och för alla vill göra cool skit. Ingen av oss kom in i den här branschen för att bara göra reklam och mjölk eller whatever liksom.
Mm.
Utan man har ju den här drömmen fortfarande att göra coola grejer när det inte handlar om pengarna riktigt. Och så det var ju så jag får med folk. Det var lite svårare just då, för då hade jag inte bevisat mig själv än.
Ja, just det.
Men det är fortfarande svårt. Man kommer med något nytt som inte har gjort förut och alla skrattar åt det, men ändå att man håller i och tror på det här.
Mm.
Så vi släppte en trailer för den här filmen, och på något sätt så lyckades den hitta sig. Jag tror jag skickade den på något sätt. Men John Carpenter, som har gjort The Thing och Halloween, såg den trailern och gav mig ett citat. Jag frågade, kan jag få använda den där i trailern? Han bara, gör det. Så jag tog ner trailern, klippte om den och la in hans citat i början där.
Vad är det han säger då? Hur lyder John Carpenter?
Congratulations Titus, nice dark stuff, står det i början. Oh, John Carpenter.
Det är stort ändå.
Det är jävligt stort. Och då kunde jag bara leverera det där till han Rafael.
Mm.
Och sa, nu kan du finansiera min film va? Som jag ska göra med Gag och några till vi pratade med.
Vad var det för typ av film då? Med
det, var thriller. En mystery thriller med... som heter Question Mark, som jag fortfarande har i pipen. Mm. Som ska göras någon gång. Men som en liten tillbakakaka, när man liksom börjar få lite flow, då liksom Dolph Lundgren såg den där och lite andra och bara, oh, det där är ju riktigt bra, för det var ju som sagt innan Game of Thrones.
Mm.
Så det var ju något nytt och spännande. Och så då var det lite het. Så jag var på fest och jag är lite trött, ska gå hem. Så fick jag sms:et först, bara, du, förresten, jag har ingen regissör som jag kan lyckas få till. Jag ska göra Steven Seagals första sci-fi action. Skulle du vilja göra den, du, eller?
Alltså regissera?
Ja,
mm.
Vill du regissera den? Jag kan inte hitta någon i USA som kan göra det du kan göra. Vill du flyga hit och göra Steven Seagals första sci-fi? Det var bara... What?
Men kände du att liksom, är det for real, eller förstod du direkt att säga, men det är en seriös förfrågan?
Nej, jag tog det väldigt seriöst.
Ja.
För han hade ju som sagt gjort filmer med Wesley Snipes och så här innan.
Ja,
så jag ringde upp han, när och hur på riktigt är det här? Vi har ett bolag som vill gå in och stötta det här och så där, men jag kan inte, vi har ganska låg budget. Jag hittar ingen som klarar av att göra det du kan göra i USA. Okej, det är ju, bara det är ju roligt.
Mm.
Och jag hade ju liksom ingen så här förhoppning. Jag bara fattade att de tar in mig, för då bör de inte betala mig så mycket heller. Och så vet de att jag är en ung, hungrig kille i 29, var jag väl något, så, liksom, som vill bevisa mig själv.
Mm. Och det tackar du då ja till?
Ja, oh ja.
Ja.
Om det är något som är för galet för att säga nej till, så gör jag ju aldrig det.
Hade du någon aning om vad som komma skulle?
Absolut inte. Det här var ju en shitshow av dess like. Som är så galen att det till och med blev en dokumentärfilm.
Hur var överenskommelsen då? Visst, jag tackar ja, jag vill regissera, ni är överens om gage, du vet budgeten. Hur är det då? Hur var den castad och sådär? Visst, nu nämner jag att Steven Seagal ska göra sin första sci-fi action där. Men hur var det med casting och sådär? Var du delaktig i den andra delen av casten? Hur mycket var klart?
Nu är det.
Nu kommer storyn. Ja, gärna. Hit me.
Det jag sa var ju den visionen jag trodde stämde.
Ja.
Men de hade ju sålt den här filmen utan att Seagal egentligen var med. Och jag ringde Seagal och han bara, am I playing the bad guy in this, Titus? Jag bara,
gjorde han det? Spelade han bad guy?
Ja, han skulle spela bad guy. Han bara, I don't want to do this movie, man. Jag bara, nej, men jag bara, shit, där måste jag lägga in så här. Jag bara, men du är ju inte riktig bad guy, alltså. Det är ju som en spy game och du är liksom...
Du ringde, då var det över telefon. Du pratade
med han över telefon där. Han bara,
I don't know, Titus. You know what? Come down to China. We'll talk about it.
Jag bara, han var i Kina då?
Jag bara, va?
Yeah. Come down to China, man. I'm shooting a movie here with Mike Tyson. Come down next week. We'll convince me.
Jag bara, och då var jag på ett turné med ett band nere i Halmstad på en camping där jag fick det. Jag bara, jag ska tydligen till Kina nästa vecka. Jaha. Och försöka övertala Steven Seagal och bo med han en vecka och jobba på manus och så här, för han ville få in lite sexiga scener.
Vem bekostar en sån resa då till Kina?
Det gjorde bolaget faktiskt.
Ja, de gjorde det. Ja.
Men jag fick lägga ut pengarna. Det var inte så lätt att få dem att betala det sen, kan jag säga heller. Men så jag bara, men okej, okay, de bokar resan och sånt. Men sen bara, kanske bara visum till Kina. Jag har aldrig varit i Kina. Så fan, det tar ju en månad att få visum till Kina. Så jag var tvungen att bränna ner till Göteborg, muta en på kinesiska konsulatet så här, after hours, ge han så här, några tusen i ett kuvert, och han så här, ja, du får turistvisum, men du får absolut inte säga att du är i filmindustrin, för då kommer du inte släppa in dig.
Oh, wow.
så jag lyckades ta mig dit, åkte till Kina, sitter där, kommer the big guy liksom, som man såg när man var liten under belägring och alla de här filmerna liksom. Så kommer han där och vi bor ihop och ska jobba på manus och sådär. Det var ju surrealistiskt, hela den grejen. Så ungefär det första jag bara, so you're filming here?
Yeah, I'm filming a movie here with Mike Tyson. I've been down for 2 weeks now.
What's the movie about?
I don't know. But they're paying me $1 million.
Helt seriöst, visste han
inte. Så han har gjort en film i 2 veckor som man inte vet vad han handlar om.
Bara får sina lines typ, och vadå? Hur kan man inte veta vad man gör?
Ja, då inser jag att det här är en passionerad kille som verkligen bryr sig om sitt jobb. Men han vill ju få in så här sexiga scener med en ung asiatisk tjej vill han ha.
Och det var inte med i manus då?
Nej, det var inte med i manus. Han var ju liksom framtidens diktator. Han bara,
can I get some sexy scenes, Titus?
Vad menar du? Vad är sexy scenes?
I want a young Asian woman.
Jag bara, fan, det blir ju skitdåligt. Nej, det blir skitbra. För han blir en ännu bättre bad guy. För Steven har inte fattat att han är bad guy i min film. Utan han tror ju att han är the good guy. Så han kom, och så då kommer jag på, men då kan jag liksom, utan att han vet om det, så här, smyga in till de andra. Så här, att hon har blivit kidnappad. Och så han fick en variant av manuset. Och, så till slut gick han med på att spela the director i The Perfect Weapon.
Så då åker du, lämnar Kina då, och då har du liksom vetskapen om att du har med Steven Seagal.
Och Dolph Lundgren faktiskt.
Ja, du hade
det var så det skulle ha börjat, och det var min vision att jag ville ha en Lundgren versus Seagal-film. Men sen kom politiken in.
Okay.
Dolph var nice kille alltså. Vi hade massa samtal och han skulle spela huvudrollen i den här filmen. Det hade blivit så mycket bättre och roligt. Men Seagal var större skådis än han då. Han bara, tänker inte spela bad guy i en Dolph Lundgren-film. Ta bort han.
Okej, okay. det är så alltså. Vad fan, de är actors.
Nej. De här är inte actors, de här är movies action stars. Oh, det är en stor skillnad.
Ja, intressant.
En skådis, de serverar filmen. De jobbar för filmen, för dig som regissör, och tar bort sitt ego. En actionstar bryr sig om hur de porträtteras i filmen, för det är liksom
hur coola de är,
och ja, men hur det ska stämma överens med deras trademark.
De ska inte få spö av någon som står lägre rang.
Nej, men på riktigt, de har en punktlista av grejer deras karaktärer aldrig gör.
Men här var väl ändå Seagal om lite på dippen, va?
Mycket på dippen
var han redan. Aha, okay. För Dolph var väl på väg upp. Han gjorde väl sen med alla de här. Han gjorde ju många filmer där sen.
Ja, men han var lite större. Men jag tror jag tog sista Seagal-tåget som där han hade lite value ändå. Sen kom ju Me Too, va? Och sen var ju han borta.
Nej, jag tänker på det när du säger Me Too och han säger så här, jag ska en ung asiatisk, ja, det låter som gamla Hollywood.
Ingen blev chockad att Seagal var med där, tror jag.
Okay. Vad sa motspelerskan om det skulle vara en ung asiatisk kvinna som skulle spela mot Seagal?
Ja, det var ju spännande också. Ja. Det var ju, vi castade ju en tjej som man fick välja. Hon kom in ner, men den här castingpersonen hade ju inte sagt till henne att hon varken skulle vara avklädd eller hångla med Seagal, utan det fick hon ju veta av Steven Seagal.
Oh my God. Okay.
Samma dag. Hon bara, hell no.
Ja, hon vägrade.
Ja, hon vägrade.
Oj.
Och Seagal vart ju fly förbannad.
Men var det här under, alltså på set? När ni
det här var på set.
Oh my God.
Så vi...
Hur många dagar hade du med Seagal? Hur många inspelningsdagar?
Två. Som jag skulle filma alla. Men crewet gick i strejk, så jag tappade en halv dag där.
Okej.
Okay. Så det allt som kunde gått fel gick fel. Och så var det en hemskaste kvinnan någonsin som var en sån här rysk... oljemiljardärs dotter som,
alltså for real?
Ja, for real, som okay. var med i en liten roll för att hennes pappa gick in med några miljoner och hon tänkte ja, men hon är 17 år och hon vill typ, men det var den största ragatan jag träffade i mitt liv.
Är det sant?
Och hon försökte ta över filmen för hon ville ha huvudrollen, så hon började sprida så här lögner och oh sådär. Så allt som kunde gått fel gick fel.
Hur mådde du då? Du var ju liksom overseas.
Ja, oh, gud, din det här
första,
var ju...
din första regissörstol.
My man.
Hur var det liksom på hotellrummet på kvällarna?
Ja.
Hade du någon att bolla med liksom?
Ja, mig själv. Jag hade en bikt varje kväll med min dator där jag spelade in. Och bara... och jag tittade aldrig på den. Först skulle jag göra en dokumentär om mitt liv. Då gick jag tillbaka och tittade på den. Och det är väldigt spännande hur jävla taggad jag är först. Och sen blir den mörkare och mörkare.
Ja, jag har ju sett den här dokumentären kan jag säga. Ja. Och du yttrar ju ord som det här kan ha varit den värsta dagen i mitt liv till exempel.
Ja, verkligen, verkligen. Det var den dagen, Seagal där. No. När crewet gick i strejk. Den här skådespelaren Johnny Messner.
Ja, var det han som ska... Det är han
som blev huvudrollen till slut, Anacondas och grejer. Det här är ju på svenska så jag kan väl säga det, men han vart aspackad och slog näven i en spegel och skar nästan av alla sina fingrar. Så han fick åka till akuten och det var bara, det här går till helvete.
Oh,
och den här tjejen som inte ville vara med, Seagal vart ju galen, så han tvingade oss hela crewet att gå ner på våra knän och tillbe han som en kejsare.
Nej.
Och jag bara, jag parkerar mitt ego här utanför och min självrespekt utanför dörren, för jag har ju en film att göra här. Så det var extremt motigt, men jag fick till en film.
Ja, och den finns ju att kolla på. Ligger den på Netflix fortfarande eller?
Nu finns den på Amazon tror jag. Jag är inte säker på om den finns i Sverige. Men den, när den öppnades så gick den ju upp som etta på Netflix i USA.
Häftigt.
Det är jättehäftigt. Och Sony köpte den ju och gav ut den över hela världen. Var jättestor på bio i Japan och så vidare.
Men nu måste vi givetvis berätta för lyssnarna vad filmen heter.
The Perfect Weapon. Make him a perfect weapon.
När du kom hem då, hade gjort den här, det är lite post-production, det tar ju tid att liksom få en film färdig.
Jag hade 3 månader att göra hela post på.
Är det sant?
Och jag hade 300 VFX-shots som jag var tvungen att dra in massa tjänster på. Så det är snabb industrifilm det här. Men så den håller väldigt hög kvalitet för vad jag hade att jobba med, helt klart.
Ja. Uh-huh.
Det är en film om man uppskattar en bra bakisfilm. Jag insåg ju sen när jag fick manuset, det var ju någon thrilleraktig. Jag bara, det här kommer ju aldrig funka. Vad håller ni på med? Liksom, ska det vara en allvarlig film om Steven Seagal som framtidens diktator? Det är ju fånigt. Mm. Så jag bara, jag måste göra det här som en tribute. Som en liten, så här, att den ska vara lite fånig. Mm. Det här måste ju vara en tribute till 80-90-talsgenren. Så jag drog in andra stjärnor som Richard Tyson från Kindergarten Cop som var bad guy in i det, och en från Vernon Wells från Mad Max och Commando liksom, för att få in den här, och ville att det skulle vara att den skulle kännas som att den var gjord på 90-talet, ja, när filmer tog sig själva på så jävla stort allvar men ändå var jävligt cheesy.
Ja,
och jag gillade
det. Det var en charmig tid tycker jag.
Och man ser den känns ändå som den skulle kunna ha kommit ut på 90-talet tycker jag.
Men då undrar jag, som regissör då, har du ändå gjort, du har gjort din första Hollywood-rulle här nu. Vad var tankarna då? Är det så här, nu kommer det bara släppa allting, nu kommer jag säkert få fler erbjudanden, eller vad var tankarna efter det var liksom, det var klart, det hade lagt sig, den var avklarad. Vad var nästa målbild?
Ja, det var stora tankar. Dels var jag först från min generation i Sverige att ha gjort en Hollywoodfilm. Jag är den enda östgöten i historien som har gjort en Hollywoodfilm. Så jag tänkte, nu kommer jag i alla fall få lite... Kanske få göra någon tv-serie eller någonting i Sverige. Ingenting! Jag var med i Nyhetsmorgon och grejer om den stora regissörs under Titus Par hade jag så tagglat. Jag bara, hey, it's going good man, it's going good. Etta på Netflix och grejer. Jag fick en jättestark manager i LA, liksom samma som Kevin Costner hade jag. Grejer, bara, it's looking good, it's looking good. Och, men ingenting.
Ingenting. Men hur känslan då när du märker att du bara hör vinden blåser och du vet vad du kan göra och du kan också visa vad du har gjort. Hur är den känslan?
Ja, jag trodde jag skulle bli bättre omhändertagen i Sverige. Mm. Att nu skulle väl ändå alla de här som skrattade åt mig förut säga, vi hade lite fel då. Vi kanske borde göra något. Vi kanske borde ha satsat på dig, men vi gör det nu. Men det gjorde ju ingen. Fast de skrattade inte längre i alla fall. Utan jag sa ju redan när jag gick på gymnasiet, jag ska bli Hollywoodregissör. Och det blev jag ju. För jag var den enda som trodde på den konstiga idén, för ingen hade gjort det tidigare.
Men du nämnde en skådis där, riktigt cool, Vernon Wells,
va? Vernon Wells.
För vi träffades för, jag tror det är drygt ett år sedan, för första gången. Det var en, vad kan man kalla en liten skräckfilmsfestival eller i alla fall?
Ja, genre. Vi ville visa att det går att göra genrefilm i Sverige för en internationell, inte på svenska, utan för en internationell publik. Mm. För det var det steget, eftersom att allt hade gått åt helvete i USA. Det var typ min sämsta upplevelse någonsin. På en sätt så tänkte jag, det här gillade jag ju inte. Nej. Men jag ville ju ha de musklerna. Men föra till det till, för att när vi filmar i Sverige med mitt gäng som jag älskar, som liksom, om jag säger till den, jag vill att du står naken och visar kuken ute i en snöstorm, då gör Urban Bergsten det. Love you baby förresten. Till exempel. Mm. För att de litar på mig och de gör som jag säger, vilket man borde göra med en regissör ändå. Ja. Som man har liksom. Men så är det ju inte alls i USA, utan då är allt bara superkrångligt. Så jag ville ta det och visa vad man kunde göra. Så jag gjorde bland annat Fear of the Woods. Som är en...
Den fick vi se på festivalen här.
Ja, varför kör vi inte ett klipp?
Ja, absolut. Det är grejer som jag gillar med den här, som jag måste säga. Men vi lyssnar lite grann.
Ja, lyssna först.
You're my son. You come from a long line of proud bear hunters.
There's no proof of a bear being responsible for that attack.
Mm. Vad har du gillat?
Nej, men jag gillar att, i alla fall, jag vet inte om du gör det här i en att det blir en feature, en långfilm, så hoppas jag att du använder det här björnen som du gjorde här. Ingen CGI, utan bara liksom... Jag tycker ju att det känns mer äkta när det inte är CGI. Och för er som inte vet vad CGI är, då är det alltså digitala
dataeffekter.
Dataeffekter liksom. För, eller hur? Du har ingen... Björnen har noll dataeffekter.
Den här hela filmen, det finns ingen animation, ingenting. Det här är det här var ju liksom, jag drog ihop ännu större folk. Skulle jag göra ännu coolare grejer nu? Mm. För jag tänkte... Jag gjorde ju Dark Rider, då fick jag Steven Seagal-filmen. Mm. Om jag gör Fear of the Woods, vad kommer hända då? Ja. Så jag skrev ju manuset till Fear of the Woods, gjorde den här piloten. Ingen CGI, fixas ner i Göteborg som en sån här creature workshop, byggde fantastiskt.
Riktigt cool, älskar alltså, björnen.
Så det finns ju folk som vill här, men vi är så bakbundna. Finansierar det själv, mina Hollywood-stålars då.
Var spelade in?
Vi filmade upp i Åre, i Ottsjö.
Okay.
Mm. Så, och det dubbade för Alaska. Flög in Vernon Wells som en av huvudkaraktärerna. Killen har gjort 250 filmer. Han har aldrig gjort en gratisfilm. Och hans agent bara, are you mad? Han bara, I'm not that stupid that I say no to Titus Parr. så flög han ner. Och det var ju hemskt svårt att göra den här.
Så kallt ut.
Alltså dels när vi preppade och scoutade location, så var det ju en halv meter snö. När vi kom tillbaka och skulle filma, då var det 2 meter snö.
Wow.
Och vi skulle ju ha en animatronic björn liksom, ja, som vi har byggt.
Det måste vara så tung den där, va?
Det är en man i en dräkt i stylter med ett radiostyrd huvud med rökmaskin och allt möjligt. Ja, så här.
Riktigt bra.
Så vi var tvungna att, för man kunde inte gå, för det var bara whoop, så hade man snö upp till tuttarna. Ja, så vi var tvungna att köra med snöskotrar på så här olika led. Samtidigt som Marcus Möller, fotografen, gick med snöskor och filmade, så det var skitsvårt.
Oh.
Och jag hade inte heller med i beräkningen att det skulle vara kolsvart till 9 på morgon och kolsvart klockan 3.
Oh.
Jag bara, wow, jag hade räknat med 7 timmar, men det var ju 5 timmar. Så vi gjorde hela den på 15 timmar.
Givetvis, den här finns också att se. Den ligger på din YouTube-kanal, Fear of the Woods. Du nämnde Vernon Wells, har man ju sett i Mad Max. Han var med i original Mad Max, va?
I 2:an, Road Warrior, där han som har den här coola röda tuppkammen.
Just det, precis.
Och han såg ju jag när jag var grabb och bara, what, det är den coolaste dude jag sett. Nu är han som börjar med Mohawks och liksom det här. Det är den coolaste snubbe jag sett någonsin. Det som är så sjukt, klipp 15 år senare är han en jättegod vän till mig liksom.
Jag såg en graf från, ja, det var från Svenska Filminstitutet själva. Då visar man, där kan man se vad den svenska biopubliken vill ha kontra vad de får. Och det är ju ingenting som stämmer i de där graferna, kan jag säga. Publiken vill ha mer genrefilm, de vill ha mer thrillers, de vill ha färre dokumentärer. Men ingenting matchar där, va? Varför tror du att man inte vågar satsa på en enda genrefilm? Det har väl... Jag vet inte när vi hade något sen. Nu har vi ju haft några skräckisar, men de har ju inte gått via stöd från SFI.
Nej, det är en annan Norrköpingsledare som har gjort dem.
Mm, men vi har Cancelled, vi hade ju nu... Nej, inte Karusell heter den. Jo, heter den Karusell kanske?
Mm.
Jo, Karusell. Men ja, decent rullar kan man ju säga ändå. Och kul att det... den vill jag nämna också på Netflix. Konferensen, det är en svensk splatter. Den har man liksom, det har man inte sett. Så det händer ju, som du säger, det finns ju folk som vill göra grejer, men det krävs ju ändå kapital ju. När vi var på den här festivalen, när du visade den här Fear of the Woods, sen såg vi också en film som heter han?
Mm.
Ja, han. Spännande.
Det var ju ett försök att visa att det var innan Feed gjordes, så gjorde jag och min flickvän Johanna Hagberg, baserat på hennes bok. Tjena, sitter ju bredvid. Ta kort på oss. Liksom, jag vill göra den första opajiga svenska filmen.
Uh-huh.
För det finns ju den där med Kjell Bergqvist typ, och så Strandvaskaren och lite just andra det, försök innan. Men alla är jättedåliga. Jag ville göra något mer som inte var blodigt på något sätt, utan mer familjedramabaserat med en krypande stämning utan en enda droppe blod, och mer att man inte ser något monster någonting, utan det är mer en psykisk så här, men spökhistoria, en mysrysare.
Ja, men det kan man kalla det.
Ja, som till och med en 10-åring skulle kunna se liksom. Mm. Så det gjorde vi. Och den vart ju också så här fånigt. Det är ju Sveriges, det årets svenska mest prisvinnande film utomlands.
Ah.
Och ingen kunde ha brytt sig mindre i Sverige, men utomlands var det 28 priser vann vi. Vi vann Best Film i New York, i Hollywood Gold vann vi vann i Paris, Milan, alla. Jag tror jag vann 10 Best Director Awards för den och så här. Bara Best Film också. Ah. Och SVT sa nej, ingen ville liksom ta på den i Sverige. Så den är också förbisedd. Så vi gjorde en liten festival i Stockholm som du var på. Kolla på den.
Och något som också var väldigt, väldigt cool. Jag som är gammal monsterdiggare och sådär, så kom det också en liten rulle som... Det var kul, för ni var framme, ni presenterade de här lite tankar. Det var också lite frågestund efter från folk. Det var folk som hade varit med och sådär. Det var ett kul initiativ, tycker jag. Sen dök det upp en dinosaurie också. Mm. I We Hunt Giants heter den här. Och vi kan väl bara lyssna på en känsla när man står där i skogen och tror att dinosauren är framför den. Men den är faktiskt bakom dig.
She's coming closer. Where's your force in the pit? We attack.
Ja, men här har vi ju dataeffekter deluxe.
Oh ja. Och det här var ännu en gång. Jag sålde mitt hus för att göra den här fucking filmen.
Och den är hur lång?
Den är 7 minuter. Jag bara, men nu har jag gjort den här långa grejen. Det kan, Fear of the Woods var skitbra. Det är min favoritfilm jag har gjort. Men det kanske är för lång. Folk har ju noll attention span. Jag behöver en dinosaurie i första frame. Och jag behöver liksom... Jag behöver något som är lika bra som Jurassic World.
Mm.
Och vilka fick jag in? Jag fick in ILM som har gjort Jurassic World.
Så du, fick ju tag på, det var ju en kille som berättade. Och man kan också se, finns också på YouTube lite making of
hur
här.
Den har gjort. Ja, hur det den var inte gjort. Lätt alltså.
Nej.
Och jag blir så irriterad för folk, vad man kan göra nu för tiden. Ja, men det kan man inte alls! Ingen annan har gjort det här. Jag har gjort fucking Jurassic Park i snölandskap i Sverige på mina egna pengar.
Uh-huh.
Ingen kan göra det här med pengar ens en gång. Vi la ett år bara på att handanimera och bygga alla de här effekterna in med så mycket kärlek, så mycket kunskap. Och det är liksom ingen AI eller någonting, utan det är ju verkligen varenda skrapsår, allting på de här, och hur snön rinner av fotorna. Det är så in i detalj. Alltså,
vi det är riktigt bra gjort. Det
vi snackar en månad jobb för 5 sekunder. Liksom. Och då liksom, fick jag ju med en av huvudskaparna av Jurassic Park-effekterna. Alltså, han jobbar ju på Mission Impossible och Bond, så kom han hem, gjorde några timmar så här, gratis på min film, för att jag är bra på att få med folk på dumheter, helt enkelt. Liksom, för jag ville skapa något som ännu en gång som inte har gjorts, när grottmänniskor och dinosaurier lever tillsammans i snölandskap.
Mm.
Och hur det är att försöka överleva som en primitiv människa när det finns dinosaurier. Bara det är hur intressant som helst.
Ja. Men om vi tänker på Wuhan Giants och Fear of the Woods, har du färdiga långfilmsmanus till båda de här filmerna till exempel?
Jag har 5 stycken filmer som jag har en slate, så kallad, som jag letar efter att göra, men jag har ett produktionsbolag som jag jobbar med nu. Men det är så mycket som ska falla på plats samtidigt. Du ska ha en stjärna. Till exempel, jag skulle göra en film med Guy Pearce från Iron Man och Memento och så vidare. En av mina favoritskådisar. Jag hade $5 million. Vi hade med Guy Pearce. Jag bodde med han i Amsterdam. Vi snackade om allt som jag och Steven Seagal inte snackade om. Det var liksom kärlek till film. Vi satt i 5 timmar och bara pratade om hur han växte upp, den här karaktären och allting. Jag bara, oh, thank god, I'm back, man. Det jag hör hemma. Jag hade med Daniel Webber som spelar Vince Neil i Dirt. Också väldigt trevlig. Jag hade Abigail Breslin som Oscars nominerad skådis. Vilken kvalitet cast. Vi skulle filma på Gran Canaria 2020. April. Oh. Baby. Det hände inte.
Oh.
Världen stängde ner. Och det liksom skulle flyga folk. Och så kom corona liksom. Det bolaget som skulle gå in med 5 miljoner. Kursade och ja.
Oh, wow.
Men nu är vi på väg tillbaka med den. Men det, sånt händer ju en gång i månaden, att det är så nära och faller liksom. Det skiter sig 99 gånger innan det lyckas en gång.
Och då tänker man, då måste man verkligen ha tålamod om man vet att, men vetskapen om att de här såna här backlashes kommer, är det nyttigt att ha dem liksom?
Ja, gud ja, det hade jag inte förut, och då mådde jag ju psykiskt dåligt liksom, såklart. Men man får ju verkligen leva på de här ljusglimtarna och hålla det som ett litet ljus i bröstet, för det kommer du behöva leva på det ganska länge. Så om någon säger att din dinosauriefilm är fantastisk, fan, ta med det och ta aldrig en snäll kommentar för givet liksom. Eller att det går bra, eller du fick igång det här. Men när jag väl får igång någonting, det är när jag bekostar någonting själv.
Men responsen på den här, We Hunt Giants, hur har den varit kontra Fear of the Woods då? De är ju väldigt olika liksom, så. Men vad skulle du säga, intresse den ena kontra den andra, vilken tror du skulle bli lättast att kunna göra i framtiden?
Jag ska göra bara 2.
Det är din målbild.
Ja, men gud, det kommer hända. Men alltså, jag släppte den och Kina ringde och ville köpa in den. Jag har inte gjort den än, det är bara en 7 minuter. Ja, men återkom när den är klar då, så köper vi den. Så det är ju bara göra saker som folk vill se, som inte är för svensk publik. Gärna om ni vill haka på Sverige, jag finns här, släng lite pengar på mig, vi kan leka. Mm. Men jag är alltid öppen för förslag. Det är inte så att jag har stängt någon dörr för Sverige på något sätt, utan jag försöker göra vad Peter Jackson gjorde med Lord of the Rings i Nya Zeeland, där det inte fanns någon filmindustri innan.
Nej, just det. Och nu finns det, Weta Workshop har vi som på Nya Zeeland som gör special effects.
Men vi har det där i Sverige, vi har fantastiska filmer. Vi har kreatörer, men vi är så dåliga på att samarbeta, utan vi är små öar som gör våran same old shit som alltid. Jag vill liksom ta hit Hollywood, ta hit lite skådisar, stjärnor, jag känner hur många som helst nu.
Men det jag älskar i det här, och det som jag tror ibland i vissa filmer så genomsyrar det här lite galenskapen.
Ja, du måste vara dum i huvudet. Lagom dum i huvudet.
För att liksom pull this through. Jag såg nu, det var tals, men vi pratade lite om det i bilen på vägen hit. Alltså, vi pratade om Evil Dead till exempel. Mm. När de gjorde det för inga pengar och det, allt gick också åt helvete. Och till slut så blev det lite breakthrough och sen gav det. Men han gjorde, det är inte många som vet, Sam Raimi, han gjorde ju efter Evil Dead, då gjorde han fick han ganska många miljoner från, jag vet inte vilka det var som, det blev bara crap, ingen kommer ihåg ens, jag kommer inte heller ihåg vad den heter, den filmen. Sen gjorde han tvåan till Evil Dead, och kom tillbaks. Han är egentligen inte någon skräckfantast, Sam Raimi, vilket man kan tro, han är egentligen så här humor, de gjorde mycket humorfilmer, men jag har funderat på det, jag tror att det är ganska likt med humor och film, alltså skräck och humor. Det är de här överraskningarna vi vill komma åt och bli antingen överraskade till skratt eller överraskade till rädsla. Liksom.
Men han är ganska lik Peter Jackson egentligen. Peter Jackson gjorde ju splatterfilmer
innan. Ja, precis. Han gjorde Bad Taste och Braindead och... Ja, de är också...
Meet the Feebles.
Ja, just det.
Väldigt märklig mupparnas splatter-variant.
Ja, precis. Jag tänkte fråga... Vi var inne på det här med, jag nämnde CGI, och jag är ju inte riktigt skolad där. Jag kan ibland tycka, men jag förstår att man vill använda den tekniken, den nya tekniken som kommer och sådär. Men ibland när man ser inspelningar av filmer idag, det är ju bara liksom green screen och allting. Mm. Och sen så är det någon som fladdrar omkring och sen till slut ser man att han har åkt hiss och grejer. Okej.
Okay. Det vi gjorde i We Hunt Giants, vi gjorde ju allting på riktigt.
Mm.
Typ, de gjorde ju en bit i snö i en av Jurassic World-filmerna, men det var ju bara i studio, liksom. Det syns. Mm. Vi var ju i grottmänniskokläder, riktiga liksom.
Och ute i snön, men det ser man verkligen.
Det skulle ju fortfarande ha allt det där, och det var ju mycket practical effects, och det var ju alla stunts och allting gjordes ju på riktigt. Så därför har ju den en jävlig cool edge. Det enda som är VFX, det är ju själva dinosaurien. För det går ju, jag kan inte bygga en T-Rex som springer och käkar upp Urban Bergsten.
Det fanns faktiskt en rulle som kom, tror jag, någon månad innan första Jurassic Park. Och nu kommer inte jag ihåg vad den heter, men den har jag sett också. Det är också en dinosaurfilm, men då var det inte CGI.
Nej.
Och jag kan säga att det är inte lika bra som Jurassic Park, utan att liksom spoila för mycket.
Nej, men det var ju, Jurassic Park är ju den heliga graalen.
Ja, exakt. Och, när den kom så var ju folk helt blown away.
Ja, men jag med. Det är första filmminnet jag verkligen har. När min mamma har smugglat in mig, 8 år gammal, och ser den. Hon översätter hela högt i biosalongen. Liksom. Och bara wow. Om den 8-åringen hade vetat att jag senare skulle jobba med samma bolag och göra min egen dinosauriefilm, då hade han ju kissa ner sig. Och, så jag kissar lite ner mig också. Men jag tycker jag vill... Eller jag kissar inte alls ner mig, vad snackar jag? Nej, det gjorde jag inte. Men jag tycker vad jag vill göra nu är att förverkliga mina pojkdrömmar.
Mm.
För det var fan de bästa drömmarna man hade.
Mm.
Så jag ville göra Fear the Woods, som är liksom en hyllning till Spielberg och allt det där, och Silver Fang som jag växte upp med och alltid ville göra det. Dark Rider, jag gör mitt band Army of Primitives, gör black metal det jag sjunger i och sånt. Vi släpper en låt 12 april till exempel. Och We Hunt Giants som är liksom Jurassic Park. Jag har gjort Jurassic Park.
Mm. Det är riktigt coolt. Och den rekommenderar alla lyssnare att gå in och kika på också, verkligen.
Finns till och med gratis på YouTube.
Ja, det är sanslöst. Ska fan
så
betala för
det.
Nej, det är sanslöst. Men du har också en rolig filmidé, med tanke på att jag jobbar på rockklassiker också.
Jag lyssnar på er varje morgon faktiskt.
Wow! Älskar vi. Nej, men du har ju faktiskt en manusidé kring ett rockband som ska ut på sin sista turné.
Ja, men jag ville göra en svensk... Jag har inte gjort en svensk film från 2004. Jag vill göra en film som heter Metal Dragon. Som är liksom en så här hjärtvärmande feel-good-film på svenska. Som är fjantig, pajig. Om liksom vad som händer när man som tonåring lirar ett band som så många gjorde. Men med en dröm att vi ska slå igen, vi ska bråka när vi ska få skivkontraktet. Och vad som händer när de, whoops, är 40-50 år gamla. Vissa jobbar på bank, vissa tror fortfarande på drömmen. Men det börjar bli lite mossigt och de inser att det är dags att lägga ner nu. Men vi gör en sista turné där allt går åt helvete.
Ja, men den känns ju fullt genomförbar.
Eller hur? Men jag vill göra något så här lite mindre, lite nära, lite mer edgy. Men
inga, det är inga monster där då? Du har ingen björn, du har ingen T-Rex?
Men jag har Urban Bergsten.
Han har alltid vid din
sida. Ja, men jag måste ha min ubbe-bubbe. Annars går jag inte.
Ja, en trevlig prick. Nej, men då måste vi ju runda av det här. Och vi ska säga det till alla lyssnare också. Att du har ju mer info. Du har ju en egen YouTube-kanal, Titus Par. Ja. Där kan man se de här grejerna vi har pratat om. Du kan se Legend of Dark Rider. Du kan se We Hunt Giants. Han ligger den också där?
Nej, men det kanske kommer på splatter.se inom kort.
Okej, okay. Och Fear of the Woods ligger där också. Ja. Sen ligger också dokumentären om det, om man vill se det här. Den här tiden,
ja, i Hollywood. Man vill se mig slita mitt hår.
Det är ganska jag säger kul för det är ju det. Men vi får ju se din videodagbok.
Du har aldrig sett någon bjucka på så mycket på sig själv och sina inre känslor i en dokumentär som jag gör under en inspelning.
Ja, det är riktigt bra. Men innan du lämnar mig till, så skulle jag då givetvis vilja höra dina 3 favoritmonsterrullar.
Mm.
Har du några sådana?
Ja, men jag kan samla alla på ettan som är de här obvious. Mm. Som jag älskar. Det är Jurassic Park, det är Hajen. Ja, men har inte sett dem så är det, då har du inget på Monster Måndag att göra, dudes. Och det är Predator och Aliens. Det är de 4 bästa creature-filmerna som någonsin har gjorts. Men det har ni ju förmodligen sett allihopa.
Det tror jag de flesta ser.
Jag skulle definitivt, och jag tror många kan, det killar till lite ibland sen när man, folk som har växt upp på 80-90-talet och ser Silver Fang. Som är en anime från 80-talet som är allting som anime bör vara från 80-talet. Det är super cheesy. Och det är liksom föregångaren, idén till min film Fear the Woods. Mm. Om en björnhund i Alaska som slåss, eller Japan, översättningen är i Alaska på svenska. Som slåss mot stora björnen Akakabuto. Det är ju en creature av dess like. Och det är så cheesy. Det är så over the top, det är så superjapanskt, jag fucking älskar det. Jag såg den när jag var 6 år gammal och jag får fortfarande...
Den lever verkligen kvar då, den har också fött... Du menar att den har fött Fear of the Woods?
Alltså. Ja, den har fött Fear of the Woods, absolut. Jag lekte i det här när jag var typ 10 år gammal och jag såg redan då att den hette Fear of the Woods. Så den ni ser i film är vad jag lekte när jag var 10 år gammal, vilket är roligt.
Silver Fang? Första rekommendationen?
Ja, den första var ju den här ihopbunden.
Ja, just det, det är alla
greatest hits som om ni inte har sett dem så är ni dumma i huvudet.
Ja, det måste
man. Ja, det måste man ha gjort. Men jag skulle rekommendera Savannens härskare.
Det känner jag igen.
Val Kilmer och Michael Douglas som är ute och ska bygga en railroad i Afrika och blir stalkad av 2 köttätande lejon, och det är med riktiga lejon och det är jättekola scener och det är jättebra spänning och jättebra skådespel, så den är riktigt en 90-tals pärla tycker jag.
Grymt. Då har vi 1, 2, 3 där då.
Ja, det tycker jag. Ja. Men framförallt se We Hunt Giants, för fan sålt mitt hus för att göra den, så vi kan väl åtminstone titta på den gratis. Vad säger du tycker?
Vad tänker du när du säger jag säljer kåken?
Nej, men jag har varit på väg att dö så många gånger, så det är liksom så här, whatever. Jag vill inte dö utan att ha gjort en dinosauriefilm. Fan, vad ska jag med ett hus till? Det finns väl fler hus? Det finns bara en chans att göra en dinosauriefilm ibland. Då måste man ta den.
Vi behöver fler såna här titelspar. Nu hoppas jag verkligen, håller alla tummar att du får samtliga de här rullarna gjorda.
Det är klart vi ska. Det är bara frågan är hur lång tid det tar.
Ja, och du som är intresserad av film kanske också sitter på lite kapital som ligger där och skräpar på bankkontot. Släng iväg ett mail till Titus. Man behöver ju inte alltid helfinansiera en film.
Nej.
Det krävs ju ibland att gå stegvis, och tycker man att film är spännande, man kan hitta på något äventyr tillsammans, som du var inne på.
Ja, men jag tar hand om investerare. Det är viktigt faktiskt till alla som gör film. Jag har hört så många skräckhistorier om Sverige. Jag har alltid sett till att de som investerar i mina filmer har tjänat väldigt mycket pengar.
Det är bra.
Så många som bara utnyttjar folk med pengar, speciellt i Sverige. Så sluta med det och se till att de som satsar på er, att ni satsar tillbaks på dem, så kanske ni får göra mer än en film i era liv. Utan jag vet, som själv har investerat i mina egna filmer, att det är ju alltid lite läskigt. Så verkligen respektera om någon är snäll nog att investera i dina filmer, tycker jag.
Titus, jag lyfter på hatten, tar av monstermasken och säger varmt tack för att du var med och gästade.
Rockklassiker, baby!
Underbart.
Vad fan är Jonas? Han och jag skulle ligga med.
Stort tack för att du har lyssnat på den här Monstermåndag special med mig, Hasse Brontén. Nästa vecka har jag ytterligare en svensk regissör som gömmer sig under monstermasken. Vem det är, det får du höra då. Men glöm inte att lyssna på Inaktuellt nu på torsdag. Hoppas du har en fantastisk sommar. Vi hörs.
Podplay, en del av